Då var ni varmt välkomna tillbaka till Bibidas podcast, och en ny termin får man väl säga börjar idag med den här intervjun. Och idag ska vi prata profeter, profetisk gåva och vad det står i Bibeln om det egentligen. Och vi har tagit oss till Johannelund, men den här gången så sitter vi inte på gästens rum. Jag tror att gästen inte längre har något rum nämligen. Lars-Olof Eriksson, välkommen tillbaka till podden.
Tack så mycket.
Är det så att du blivit av med ditt rum nu?
Jag har blivit av med mitt rum. Jag har i och för sig en liten skrubb som jag delar med två eller tre andra. Men jag har inget arbetsrum i egentlig mening. Jag har gått i pension.
Du har gått i pension. Nu har du på riktigt gjort det.
Nu har jag gått i pension på riktigt.
För det är ju de som har följt podden och lyssnat på våra tidigare avsnitt där du har varit gäst har ju följt din pensionering.
Ja, så kanske det. Ja.
Med färre och färre böcker och nu möts vi i en skrubb här.
Så att ja, just det.
Det här avsnittet har ju vi pratat om ett tag. Och det kommer sig av att jag hade en fundering när jag läste i Nya Testamentet, i framförallt evangelierna, att de använder sig en hel del av Gamla Testamentets profeter. Och jag inser att när jag är ute och pratar med människor så är profeterna ofta det som är någonting som människor har svårt att förstå, som man kanske till och med aktar sig för att läsa. Så förhoppningsvis så kan vi reda lite i den här oredan idag. Men för dem som då...
Ja, är det alltså sant att man har svårt med profeterna?
Ja.
Ja, det är intressant, för jag skulle själv tänka mig att man har svårare med de historiska böckerna.
Man har andra svårigheter kanske, men de kan man nog... Alltså min upplevelse är att de kan man tänka sig att läsa just som historia till viss del. Men profeterna vet man inte vad man ska göra av.
Okej.
Vi kan ha helt olika ingångspunkter också.
Det kan vara så.
Ja. Men vi ska ju börja då ändå kort här. Nu är det många som har lyssnat på podden och följt den som vet vem du är. Men du kan få presentera dig kort ändå för de som är nya.
Ja, Lars-Olof Eriksson har varit lärare på Johannelund i 45 år. Undervisat mest i Gamla Testamentet men också i Nya Testamentet och en hel del andra ämnen. Jag är prästvigd. Jag är docent vid universitetet i Uppsala. Och min profession är ju läraren. Mm. Ja, bibelläraren kan man säga.
Så du kan det här med Gamla Testamentet till viss del ändå?
Jag har jobbat rätt mycket med Gamla Testamentet.
Mm. Och som en som har jobbat mycket med Gamla Testamentet vägrar du säga att du kan det?
Det är väl klokt.
Du har inte lagt av det än. Nej, okay. Så om vi börjar då i Gamla Testamentet, det är ju där som vi hittar det som i kristen tradition då kategoriseras som profetböckerna. Det finns ju många indelningar, men en av dem är ju då att de sista 17 böckerna i det som vi kallar Gamla Testamentet räknas som profetböckerna. Vi har giganter som Jesaja och Jeremia och så har vi ett gäng små profeter på slutet. Men bara för att vara tydliga, om vi går över i judisk tradition, då har vi inte 17 längre, va?
Ja, man har en annan indelning. Alltså man har tidiga och sena profeter. Och de sena profeterna, det är de vi räknar då till profeterna med något undantag. Det är Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Och sen är det 12 profetboken. Man räknar alltså de 12 små som en bok. Och så räknar man inte Daniel bland profeterna. Han hör till skrifterna. Det är de sena profeterna. Sen har man de tidiga profeterna. Och det är Samuelsböckerna och kungaböckerna. Så att de räknas som profetiska i den traditionen.
Det är lite intressant. Redan där så blir det ju kanske då lite rörigt. Men vad... Vi ser ju också den indelningen. Det är den Jesus själv använder när han talar om skriften så. I slutet på Lukas till exempel. Men om vi då tar det här. Vad är då en profetisk bok i Gamla Testamentet? Varför kallar vi vissa profetiska och andra historiska? Och varför har vi inte samma böcker som vi kallar profetiska som den judiska traditionen?
Ja, exakt varför man inte har samma indelning, det vågar jag inte svara på. Men bland de vi kallar de historiska böckerna så har man ju en särskild plats i judisk tradition för de 5 Moseböckerna. De kallas för Toran. Och sen räknas då de andra, alltså, nu sa jag kungaböckerna och samhällsböckerna, men dit hör faktiskt också domarboken och Josua hör också till de tidiga profeterna. Däremot inte Ruts bok till exempel som står där i vår tradition. Så exakt varför man har den här skillnaden, den kan jag inte svara på. Men det är en tydlig skillnad. Och det har väl också att göra med att begreppet profet uppfattas i kristen tradition väldigt mycket som någon som förutsäger någonting.
Mm-hmm.
Medan profet i Gamla testamentet och i judisk tradition lika mycket handlar om en person som avslöjar, alltså någon som förklarar vad som sker bakom det som sker.
Mm.
Och sen använder man begreppen lite olika så att de överlappar inte varandra helt.
Om vi då kliver till de 17 böckerna som vi i kristen tradition kallar för profetböckerna. Om vi jämför dem med de historiska böckerna så finns det ju då, det finns ju profeter bland de historiska böckerna. Ja. Man möter profeterna, ja, och man får höra en del av deras profetord. Och det finns en del historiska inslag i de profetiska böckerna såklart. Men överlag, om du skulle ge rekommendationen till någon som vill läsa profetböcker i Gamla testamentet. Hur ska man läsa dem så att de hamnar i rätt fack så att man förstår dem? Vad ska man tänka på?
Ja, alltså det finns ju grundregler för hur man ska läsa böcker överhuvudtaget. Och de grundreglerna gäller också när det gäller de profetiska böckerna. Skulle jag ge en rekommendation så skulle jag först och främst säga välj en kortare profetbok att börja med. De här stora och långa böckerna kan vara svåra att greppa. Alltså man kan liksom försvinna i massan. Och det gäller ju Jeremia och Hesekiel. Daniel är ju kortare. Men de tre stora. Och så ska man ju läsa som allting annat. Man ska titta på det historiska sammanhanget. För profeterna är väldigt påtagligt verksamma i en situation. Och ta till exempel Amos bok. Den är omöjlig att förstå om man inte förstår konflikten mellan det norra och det sydliga riket. Israel var på den tiden delat i två riken. Och det var en kamp mellan norr och söder. Så man måste förstå det historiska sammanhanget. Detsamma gäller Jesaja. Och man måste ha en allmän uppfattning om historien för att begripa det hela. Och sen tror jag att man ska behålla två tankar när man läser. Och det är att en del av det som sägs, det är framtidsblickande. Men det mesta av det som sägs, det är knutet till den historiska samtiden. Och det är det som är väldigt viktigt i den judiska traditionen. Det är avslöjande av det som sker i den situationen. Så det är grundregler när man läser de här texterna. Luther säger på något ställe att för att förstå de profetiska böckerna, jag tror att det är Jesaja han talar om. För att förstå Jesaja i Gamla testamentet så är det två saker som är viktiga. Det första är att man kan hebreiska. Det är ju trösterikt. Mm, det är inte så många som kan det, men vi har goda översättningar. Och det andra, säger han, det är att vi kan historien.
Mm.
Så att jag tror att det är så man ska titta på det. Och där finns det ju hjälpmedel. Vi har ju inte de hjälpmedlen alltid. Vi har noter i Bibel 2000 och i andra utgåvor. Men vi måste skaffa oss den historiska kunskapen på något annat sätt.
Vad händer om jag inte har historien med mig?
Det som händer om du inte har historien med dig, det är att du väldigt lätt gör det som jag bland mina studenter hade som ett återkommande problem. Det är att man direkt applicerar det på sig själv.
Mm.
Och vi ska applicera bibelordet. Men alla bibelord är inte sagda till mig.
Säger du?
Ja. Utan de är sagda till någon annan i första hand. Och sen när jag ska applicera dem på mig själv, då måste jag sätta in dem i ett större sammanhang. Och där är historien och där är hela bibeln viktiga.
Mm. Men för här kommer vi till kärnan av en av de första frågeställningarna som jag funderade på, och det är ju just, men okej, när jag läser min bibel så tror jag att många sätter sig, de kanske har en bibelläsningsplan, en del bara slår upp någonting, mm, eller man känner att nu borde jag börja studera Jesaja. Mm. Och så läser man och så känner man ett tilltal att det här talade till mig. Är det alltså ett problem att läsa på det sättet?
Nej, det är inte generellt ett problem, men jag måste veta vad det är jag gör. Och jag måste också vara medveten om att jag troligtvis, om jag läser till exempel Jesaja-boken, så en gång när jag läser, då är det ett ord som talar direkt till mig. Och en annan gång när jag läser samma bok, då är det ett annat ord som talar till mig. Och alltså, all läsning består ju av två parter. Det är texten och det är jag. Och väldigt mycket av det jag ser beror på mig själv. Och den situation jag befinner mig i. Det är klart, är jag nedstämd, är jag trött, då kan ju ett bibelord som att Herren säger till Israel eller till folket att de ska få nya vingfjädrar som örnen. Alltså det här att den trötte ska bli upprättad och så vidare. Ja, det talar till mig. Men om jag inte är trött och inte är nedstämd, utan jag är i ett helt annat sinnesläge, ja, då är det ett annat ord som talar till mig. Så jag måste vara medveten om de här två storheterna. Och med det säger jag inte att jag läser in saker i texten nödvändigtvis. Men olika saker aktualiseras beroende på den situation jag befinner mig i.
Så då pratar
det är inget konstigt.
Då pratar vi om en väldigt personlig läsning, ja, där bibelordet då kan tala. Alltså Gud kan tala genom bibelordet, ska jag säga. Okej. Men när du pratar om att förstå den historiska situationen för att förstå profeterna, då pratar du alltså lite grann om någonting annat.
Ja, då talar jag om någonting annat. Därför att varje profetia, eller varje profetiskt uttalande, varje predikan i profetböckerna är uttalade till Israels folk i den situation de befann sig. Och det är klart att det är skillnad på vad Gud säger till folket när han bestraffar dem och säger att ni kommer att bli förda i fångenskap. Och vad han säger efter att de har blivit förda i fångenskap och säger er fångenskapstid kommer att vara begränsad och ni kommer att få återvända. I det ena fallet så handlar det om att de kommer att drabbas av någonting. I det andra fallet handlar det om att de kommer att bli befriade från någonting. Och det påverkar naturligtvis vad profeterna säger. Så det är de situationerna som vi behöver bli medvetna om. Ibland är det konflikter mellan personer, mellan oftast kungen och någon annan, som illustreras i texterna. Profeterna kan ha direkta uttalanden mot kungar, mot ledare, eller mot andra namngivna eller icke namngivna personer. Och det är klart, om ett ord är riktat till en namngiven kung, är det ju inte säkert att samma ord är riktat till mig idag.
Så om jag läser profeterna så behöver jag inte alltid ta till mig alla domsord eller tröstord som om de vore riktade direkt till mig?
Nej, för de är inte det. De är i första hand riktade till folk i den situationen. Sen finns det några saker som är väldigt tydliga. Och det är att det finns en tråd i Gamla testamentet av ett löfte om en messias. Och messiaslöftena, de är liksom tidlösa i en annan mening. Så att de kommer att och de kommer att gå i uppfyllelse på ett alldeles specifikt sätt i Jesus Kristus. Enligt kristen tolkning. Och enligt Jesu egna anspråk. Som ju inte då den judiska traditionen har följt på den punkten.
Profeterna använder sig ofta av, om vi nu stannar kvar här i GT en stund till, så använder man sig ofta av fysiska riken i världen, och ibland är det en blandning av att det är en domsutsaga eller ett löfte som är väldigt konkret knutet till ett rike, det här riket kommer att falla. Men ibland är det ju också snarare bilder för någonting som kommer ifrån öster och anfaller som kanske inte alls... Hur ska man... När man läser så kan man ju, om man läser allt i Jesaja eller i Hesekiel ganska ordagrant, så kan man ju se att mycket av det har inte hänt.
Ja.
Hur Men om man samtidigt läser allt som bilder så får man en otrolig möjlighet till helt fri tolkning.
Mm.
Då kan det ju handla om Hitler eller vad som helst egentligen. Mm. Hur skulle du säga att man ska hitta den där balansen mellan... Hur ska man gå tillväga för att komma vidare in att se, men okej, det här är nog riktat till det riket specifikt år 800 eller år 600 före Kristus. Och hur hittar man de där som verkar vara sånt som tittar in i framtiden?
Ja, det finns inget riktigt enkelt svar på det. Den viktigaste lärdomen jag tycker att jag bär med mig när jag tänker på den där typen av läsningar, det är att, om jag uttrycker mig lite drastiskt, spåren förskräcker. Alltså det här med nytolkningar eller tolkningar in i vår egen tid har inte övertygat mig så där väldigt mycket. Därför att det har oftast varit inläsningar i efterhand och man har sett likheter och sen har man negligerat andra saker som har talat mot det. Men om jag tänker så här, alltså grundregeln när det gäller Gamla Testamentet utifrån det jag har sagt tidigare om det här med historien, det är att texterna ska tolkas historiskt i första hand, i sitt sammanhang där de är uttalade. Det är nämligen så att det vore inte meningsfullt för en profet att predika för ett folk på 700-talet före Kristus och egentligen mena någonting som händer på 1900-talet i Europa. Det finns liksom ingen rimlighet i det sättet att se på det. Här skulle en del säga emot mig. Och det må de göra och så får vi argumentera för våra saker. Jag tror nämligen att det allra, allra mesta av det profeterna sa var meningsfullt när det sas.
Ja, just det.
Det är en utgångspunkt jag har. Och det är det som gör att jag behöver förstå den situationen. Sen finns det i vissa av uttalandena en allmän giltighet.
Mm.
Och det ligger på en generell nivå, på en annan nivå än de konkreta. Bilderna till exempel kan ibland vara generella. Vi kan använda oss av samma bilder men applicera dem i en ny situation. Och en del av bilderna i Gamla Testamentet är etablerade. Till exempel fienden från norr.
Mm.
Ja, det kan i vissa sammanhang vara Babylon, det kan i andra sammanhang vara Persien. För alla kom norrifrån, man kunde inte komma till Israel. I stort sett inte, i alla fall via öknen, för man kunde aldrig ta en här genom öknen.
Nej.
Man måste gå där det går att få proviant för den här. Man hade ju inte mat på burk, utan man rövade ju där man gick.
Ja.
Så att det säger sig självt att fienden kommer antingen från norr eller från söder, för det var de vägarna man kunde. Och fiender från norr kan ibland vara Assyrien, ibland kan det vara Babylonien, ibland kan det vara Persien. Men bilden kvarstår, fienden från norr. Men sen finns det då det generella planet. Och det generella planet, det handlar om, egentligen om jag ska förenkla, så handlar det om relationen mellan Gud och människa.
Mm.
Och där kan det då finnas vissa generella uttalanden inbyggda i till exempel domsprofeterna, och det är att Guds tålamod kan ta slut. Som ger ett mycket tydligt budskap i Amos bok, jag tar det som exempel. Men också i andra. Man kan inte stå emot Guds vilja hur länge som helst utan att det ger konsekvenser. Paulus talar om det i Nya Testamentet och han säger att syndens lön är döden. Det är ett mer drastiskt uttryckssätt, men det är i grunden samma fenomen.
Mm. Ja. Ja, men du lägger en fin brygga här, så vi tar det steget då in i Nya Testamentet. För även i Nya Testamentet hittar vi profeter och profetior och sådär. Skulle du säga att det sker någon förändring här? Eller är det på samma sätt?
Ja, det sker en mycket tydlig förändring. Och den förändringen kan egentligen sammanfattas i ett bibelord som säger att alla profetior i Gamla Testamentet har fått sitt ja i Kristus.
Ja, just det.
Alltså, det som sker mellan gamla och nya testamentet, det är att nya testamentet tar aldrig bort någonting av gamla testamentet. Men nya testamentet och de nytestamentliga författarna gör efter mötet med Jesus, de gör vissa omtolkningar.
Ja.
Och de omtolkningarna kan se lite olika ut. När det gäller domen till exempel, som ju är en ganska vanlig profetia i gamla testamentet. Vi har ju till och med några profeter vi kallar för domsprofeter. Så i princip så förflyttas domen i Nya testamentet till Jesu återkomst. Det finns några undantag. Och de är lite svårhanterliga, men det tydligaste undantaget är ju apostlagärningarna Ananias och Safira.
Precis.
Där drabbas de direkt. Men det är undantag. Det är undantag.
Så Gud och Guds tålamod, som du använde här nyss, förändras inte, men domen skjuts framåt.
Ja, domen skjuts framåt till Kristi återkomst. Det är grundmönstret.
Ja.
Sen är det också så att om man ser på gamla testamentet i stort, så är det ju vissa saker som avförs när man ser dem i ljuset av Jesus Kristus. Där kanske tydligaste exemplet, det är ju offren.
Mm.
Jag menar, en ganska stor del eller väsentlig del av gamla testamentet handlar om offer. Inte hos profeterna i första hand, men det finns där också, men i andra böcker. Och i och med att Jesus Kristus har fullgjort alla offer, så ska inte det offras mer.
Mm.
För offret är utfört. Och då blir ju de gammaltestamentliga offren blir ju profetiska i meningen att de faktiskt pekar på det slutgiltiga offret som är Kristus. Det ser vi ju först när vi har det slutgiltiga offret. Så att vi läser ju i bakvägen. Men det är helt tydligt att det är på det sättet. Och då drar kyrkan en väldigt intressant, eller den kristna tron, en väldigt intressant slutsats. Man plockar inte bort texten om offren i gamla testamentet och reducerar gamla testamentet. Men man omtolkar dem.
Mm.
För man gör det i ljuset av Kristus. Så det är grundregeln.
Vad gör man för omtolkning av profetböckerna då? Offren är ju en sån tydlig punkt. Men ja. De här profetiorna som vi hittar i de här 17 böckerna. Vad händer med dem i processen? Ja,
en del, det sker lite olika saker. En del av profeternas, till exempel varningar och så vidare, de generaliseras så att de blir den nytestamentliga förmaningen. I Nya testamentet är det ju väldigt viktigt att till Guds folk. Och då ska vi komma ihåg att Guds folk i gamla testamentet är uteslutande Israel. Guds folk i Nya testamentet, det är de kristustroende oavsett bakgrund. Om de har judisk bakgrund eller kristen bakgrund eller hednisk bakgrund, det spelar ingen roll, för de är förenade i Kristus. Och där blir alltså profetiorna, varningarna och så vidare som är uttalade till Guds folk i gamla testamentet. Det blir i stort sett förmaningar till det nytestamentliga Guds folket. Alltså Guds folket idag. Och det kan vi lära oss. Vi kan dra lärdomar av det. Men vi kan aldrig direkt bara föra över dem. Därför att återigen, varningarna, förmaningarna i gamla testamentet var riktade till folk i en viss situation. Och i nya testamentet är vi i en annan situation.
Så med andra ord då, för att backa en gång till här. Så när vi läser gamla testamentets profeter, så utifrån deras tid, deras kontext behöver vi förstå dem.
Ja.
Men du som kristen vill också lägga på då rastret av nya testamentet och det Jesus gjorde för att förstå dem i en ny intolkning.
Eftersom jag läser gamla testamentet som kristen.
Mm.
Jag är inte jude.
Precis.
Och läser jag det som kristen, så kommer jag inte förbi, eller jag ska inte komma förbi, att läsa det i ljuset av den nytestamentliga uppenbarelsen. Och den står alltid över. I den meningen är de inte jämställda.
Nej.
Utan det finns en senare uppenbarelse enligt kristen tro som står över den tidigare uppenbarelsen. Jag förnekar inte att det andra var uppenbarelsen. Det är fortfarande Guds ord.
Mm.
Men det är Guds ord läst i ljuset av Nya testamentet.
Ja, det är ju vad Jesus säger till dem när de går där längs Emmaus och i texterna.
Jag tror inte att vi är oeniga på den punkten.
Nej. Men finns det profeter då? Behövs det profeter efter Jesus? Om man tittar i Nya Testamentet, vad händer med profeterna? För att det talas ju mycket om falska profeter.
Ja, och det, ja, precis. Och vi kanske ska bredda det ännu mer och säga att profeter finns i alla kulturer.
Mm.
Alltså personer, gestalter som framträder både med anspråk själva och räknas av vissa människor som profeter. Tittar man på det Nya Testamentet så finns det förvisso omnämnt profeter. De är inte särskilt många, men det finns omnämnt profeter. Huvudlinjen är ändå att det är den profetiska gåvan, alltså nådegåvan, som ersätter det gammaltestamentliga profettjänsten, eller vad vi ska kalla det. Så det sker en skillnad där. Och den profetiska gåvan, den är väldigt tydligt knuten till de övriga nådegåvorna. Så att det är en av nådegåvorna. Och det är ju dessutom den nådegåva som Paulus värderar högst. Man kan ju notera till exempel att när Paulus talar om Kristi kropp i Efesierbrevet 4, så nämner han faktiskt också profeterna där.
Mm.
Han säger att vissa, men det är ett udda ställe, och där gör man ju ibland det här med tjänstegåvor och nådegåvor. Och jag är inte säker på att den distinktionen är helt adekvat, men det är en annan sak. Man gör, och där, och sen finns ju då nådegåvan att profetera.
Mm.
Och där ska vi notera den nådegåvan, som jag förstår den i alla fall, den handlar väldigt mycket om det som faktiskt också var de gammaltestamentliga profeternas huvuduppgift. Nämligen att avslöja nutiden, att avslöja förhållanden i nutid. Så jag tänker mig att den profetiska gåvan idag, när den är i funktion, mindre än att tala om vad vi ska göra i enstaka fall och sådär, så handlar den om att kunna avslöja tidsskeendet, att kunna avslöja vad som sker i det vi ser, det vi är med om och så vidare. Och också avslöja våra egna liv. Alltså, de allra flesta människor lever med en stor förmåga att ljuga om sig själva. Och där har den profetiska gåvan, oftast i samband med en själavårdande gåva, en väldigt viktig funktion till just självprövning.
Mm. Ja, det finns ju till exempel i första Korintherbrevet 14, där det ju står om profetiskt tal då. Mm. Egentligen är den överskriften lite lustig, för det handlar väl kanske mer om tungotal. Men,
ja, rubrikerna ska vi ju komma ihåg, de är ju inte i bibeltexten.
Nej.
De har vi satt dit, eller vi, någon har satt dit dem.
För där står det ju då i första versen, sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera.
Mm. Mm.
Och det som du säger, så sätter han ju profetisk gåva över. Och det här märker man också att det handlar mycket om att avslöja och att gå igenom. Men vi behöver inte fördjupa oss för mycket i det, men jag tror att det är ändå viktigt att få den distinktionen. Skulle du säga då att profetisk gåva är något, vad ska vi säga, andligt, gudomligt som vi får, som vi inte kan göra i oss själva? Eller skulle du säga att profetisk gåva är någonting som vi utrustas med för att med tydliga putsade glasögon titta på vår samtid? För det finns ju en pågående debatt just nu. Jag vet inte om du har sett den i Dagen angående vad profetisk gåva är och egentligen. Och där det växer fram två tydliga läger, där den ena vill kanske ha en mer andlig syn på det. Det är Gud och ingen annan. Och den andra synen kanske mer av en vad ska vi säga, ett verktyg som vi kan tränas i.
Ja. Mm. Ja, det är inte okomplicerat som du förstår. Får jag börja i en liten annan ända?
Ja, självklart.
Och det är att läser man första Korintherbrevet, så måste man, precis som när vi läser de profetiska skrifterna, också sätta in det brevet i sin historiska kontext. Så vitt jag förstår så var problemet i Korint att man var väldigt, väldigt stolt över sitt tungotal. Och det var oerhört viktigt. Och det kan det vara. Och när Paulus undervisar dem och förmanar dem så lyfter han delvis fram då, eller ganska tydligt fram, det profetiska talet i motsats. Och jag tror att förenklat kan man säga så här, det han inser det är att de i Korint, de levde mer efter yttringar än efter andlig klarsyn.
Mm.
Och de skulle behöva mer av andlig klarsyn. Och där är den profetiska gåvan den viktigaste gåvan för att ge oss den klarsynen. Så det ska jag säga då om första kor 14. Och det betyder att generellt skulle man kunna säga att profetiskt tal som lyfts fram där och som man säger är viktigare än de andra, det är i och för sig rätt.
Mm.
Men det kan också vara lite olika olika sammanhang, olika situationer.
Så du vill ändå lägga på det rastret att i just Korint-situationen så var det extra viktigt med det profetiska kanske?
Ja, okay. Så skulle jag tolka det. Mm. Om du sen tar då det profetiska talet idag så är det väl så att tittar man på de profetiska anspråk som har varit genom tiderna och kanske inte minst i samband med den karismatiska väckelsen på 80-talet så är det väl så att väldigt mycket av de som framträdde med anspråk på att avslöja saker för Sverige och så vidare, det blev ju inte så.
Nej.
Och då skulle jag vara lite återhållsam med att framträda med de anspråken. Sen tror jag att man i och för sig kan öva sig i det profetiska, men då är det som med alla andra nådegåvor. Nådegåvorna använder sig också av våra naturliga gåvor. Och Paulus lyfter ju fram kärleken som det helt avgörande. Jag skulle säga, utan att göra anspråk på att vara en stor apostel eller profet, skulle jag säga att till nådegåvorna hör också kunskap, vishet och erfarenhet. Och erfarenhet kan vi skaffa oss, men vi måste dra slutsatser av den. Vishet är också det en gåva. Och sen finns det ju en annan grundregel och det är ju att man rådgör och man arbetar tillsammans med andra erfarna kristna när man tolkar vad man är med om. Så jag är väldigt fundersam inför de här stora anspråken på att nu är det dom över landet och så vidare. Ja, det finns en pågående dom över vårt land därför att flertalet i vårt land följer inte Herrens vägar. Men lösningen på det är inte det profetiska talet, utan det är missionen.
Mm.
Ja, så skulle jag ungefär tänka högt kring den frågan.
Mm. Men det har ju varit anledningen till att det finns en debatt om profetisk gåva har ju att göra med de här både YouTube-profeterna vissa profetior som har uttalats på konferenser och annat. Och där, det som jag reagerar på spontant är ju, om vi då drar det lite över en kam alltihopa, men det är att de här profetorden som kommer väldigt mycket låter som gammaltestamentliga domsprofetior. Där nu kommer Sverige att straffas med, och då finns det lite olika utvägar, utifrån att vi inte har följt Herrens vägar. Eller kyrkan kommer straffas med eftersom man inte har följt Herrens vägar. Och det tycker jag då inte klingar riktigt, sant jämfört med det som du nu har målat upp här om profetian och profetians utveckling och gamla testamentliga profetiornas fullbordan i Kristus och sådär. Vad tänker du?
Alltså det där jag noterar att när jag tittar tillbaka på, nu är inte mitt perspektiv längre än kanske 50-60 år, men när jag tittar tillbaka på de domsprofetior som jag mötte till exempel i min barn och ungdom på slutet på 50-talet, början på 60-talet. Det stämde ju inte.
Mm.
Och när man då säger att det blev inte så, då kan man hänvisa till att jo, men då var det i alla fall ett antal bedjare som bad så att krisen avvärjdes. Jo, det kan man säga, men det går aldrig att visa.
Nej.
Och jag tror inte att man handlade i någon dålig tro. Jag tror att man handlade i god tro, men jag tror att man handlade fel.
Mm.
Och det är ju som du säger att i Nya testamentet har vi inte de gammaltestamentliga profetiornas motsvarighet i Nya testamentet är inte domsprofetior i den meningen, utan det är förmaningar.
Mm.
Det är det här att man avslöjar falskhet och så vidare. Och idag är det ju sorgligt nog så att en del av de här avslöjandena av falskhet hos andliga ledare, det är ju media som gör det, ju inte församlingsprofeter. Så det här är ju en komplicerad bild.
Mm.
Men jag skulle vara väldigt, väldigt försiktig med att stödja den typen av profetiska uttalanden, att nu går en dom över Sverige och över kyrkan. Det är mycket möjligt att den gör det. Men jag tror inte att det kommer i form av ett profetiskt tilltal på det sättet, eller ett profetiskt uttalande på
Nej. Det sättet. Så du, om jag då, ska vi se, jag provar att sammanfatta och så får du säga om jag har förstått dig rätt. Du tror att i någon mening så finns den där domen där, och Gud, det är inte så att Gud ser mellan fingrarna på att det sker onda saker. Däremot så ser du kanske inte det som att vi kommer att bli bortförda av ett land ifrån norr i fångenskap, utan att den domen fungerar på ett annat sätt i Nya testamentet.
Precis, och jag menar vi har från min livstid så har vi erfarenheter av en profetgestalt i Finland som talade väldigt mycket om det ryska hotet på slutet på 50-talet, tror jag det var. Det blev inte så. Vi har uttalanden om Exodus 2. Vi uppmanades att bygga läger för judar som skulle komma från Ryssland. Bygga läger för att kunna ta emot dem i Finland. Det blev inte så. Alltså vi har flera exempel på den typen av mycket anspråksfulla och till synes bibliskt grundade profetiska uttalanden.
Mm.
Men det blev inte så. Och det... Då säger jag, nej men, och det kanske låter som otro, men låt oss vänta och se då, därför att vi har inte sett det här än. Och jag låter mig inte skrämmas, därför att jag har min förtröstan i Herren, och han kommer att ta hand om mig när den dagen kommer.
Men det tycker jag att du är inne på någonting som när jag försöker se på det här blir väldigt aktuellt, och det är just, jag får inte ihop skrämselpropagandan, eller vad man nu ska säga, skrämseltaktiken, att Gud genom profetior skulle skrämma kyrkan till åtlydnad. Det stämmer inte riktigt med hur jag tycker att Jesus agerar. Sen kan ju nu allvaret i problemet i botten finnas kvar, att både enskilda och kyrkostrukturer inte följer Herren.
Ja, det finns många exempel, men det behöver man inte vara profet för att se.
Nej, men det kanske är profetiskt att se.
Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Och låt mig bara notera där, om jag ska raljera lite grann. Så här. Kom ihåg att Jesus säger inte rädslan ska göra dig fri, utan han säger sanningen ska göra dig fri.
Mm, just det.
Och det är inte oviktigt.
Nej, här finns det ju en helt annan diskussion kanske, men hur vi människor just nu hanterar sanning med fake news och så vidare.
Och vår emotionella sanningsbegrepp. Det jag känner är bra, det är sant.
Mm.
Det är egentligen en större utmaning än väldigt mycket annat.
Mm.
Därför att det hotar kristendomen inifrån.
Ja. Sant.
Ja.
Sant. Till och med. Jag tänker ju att en del av det här är ju såklart nu då diskussioner om profeter, men om jag går tillbaka till mig som individ och hur jag ska läsa profeten, och så har vi ju vidrört lite grann då att titta på dem i historisk kontext och så vidare och så vidare. Men det som fick mig att börja fundera på det här med profeter och som gjorde att jag sträckte ut en hand och frågade om du ville vara med, det var när jag började läsa Matteus evangeliet, för att som vi sa, evangelisterna knyter ju ofta, vissa mer, andra mindre, till Gamla testamentet. Och Matteus i början, när han pratar om Jesu födelse, så vill han ju verkligen betona det här. Och i Matteus 1:23, eller ja, 22 kan vi ta ifrån för där blir det tydligt, så står det så här. Allt detta skedde för att som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Och så kommer ett citat. Jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel. Och då skulle jag ju säga, om vi nu slår då till Jesaja 7 och 4 där det här kommer ifrån. Så blir jag lite så här frågande, gör inte Matteus just det som vi har pratat om att man inte ska göra?
Tar ut ur sitt sammanhang.
Ja, för där är det ju då ett budskap till kung Achas. Som, det är väldigt tydligt, Herren säger till.
Ja då.
Gång på gång på gång. Och sen kommer då citatet om den unga kvinnan som ska bli havande, eller jungfrun som ska bli havande, och ge honom namnet Immanuel. Och sen hoppar det tillbaka till samtid. Får de göra så här, evangelisterna?
Det finns många svar på den frågan. Om jag tar den allra sista, de får göra så här därför att de har en särskild uppgift. Och de kan tillåta sig friheter i tolkningen som vi inte kan tillåta oss. Därför att de levde närmare Jesus och de hade varit med om Jesu undervisning. Där han hade pekat på hur Gamla testamentets samtliga skrifter talade om honom. Och det är egentligen det avgörande. Det är riktigt som du säger, om jag läser den här texten historiskt i Jesaja och så tittar jag på vad Matteus säger, så finns det ett glapp däremellan. Och det glappet ska vi inte förneka. Men det vi ska komma ihåg är att Matteus, han har en övergripande syn på hur Gamla testamentet, han har ett raster som han läser igenom. Och det raster, det är det vi kallar för uppenbarelsen i Kristus. Och då det Matteus gör, det är inte att han egentligen har en textutläggning. Det gör ju vi när vi läser de här texterna. Vi har textutläggningar. Men han har inte en textutläggning, utan han tar det här som ett exempel på sambandet mellan löftena i Gamla testamentet och uppfyllelsen i Kristus. Och då kan han tillåta sig, det här är det enkla svaret, då kan han tillåta sig den här kopplingen, eller vad jag ska säga. Och jag menar, han citerar nu en rad från Jesaja, men vi ska tänka oss en betydligt bredare och en betydligt djupare linje som han egentligen fullföljer när han pekar på det här med profetierna i Gamla testamentet. För han har klart för sig att när profetierna i Gamla testamentet pekar framåt så pekar de på Messias. Och Messias, det är Jesus Kristus. Sen kan man säga då, för att komplicera bilden ytterligare, att ibland så har profetiska uttalanden två skikt. Det ena är det rent historiska. Och sen har det också ett andligt skikt. Och det andliga är knepigare för oss, därför att det andliga går inte att kontrollera på samma sätt som det historiska. Och där kan det naturligtvis, och på det andliga planet finns det både, man kan säga att det finns både sanna och falska profeter. på det konkreta planet så är Jesaja definitivt en sann profet. Men när vi tolkar det på det andliga planet, då kan vi också tolka fel. Och det är därför som vi behöver tolka tillsammans. Jag kanske bara surrade nu, men ungefär så skulle jag tänka på det. Och jag skulle definitivt säga att jag skulle inte riktigt våga framträda med samma anspråk som Matteus, för jag är icke en apostel.
Så då ska vi se, om jag hör dig säga, när vi läser profeterna i Gamla testamentet, så sammanfattningsvis då, så kan Gud tala till oss rakt in i våra liv med texter som kanske inte alls var skrivna till oss.
Precis. Och då är det oftast enskilda rader och enskilda uttryck och så vidare.
Ja, där Gud berör oss.
Ja.
Men vi behöver, när vi ska, vad ska jag säga, göra större teologiska antaganden eller kanske göra en predikan eller sådär, så behöver vi se till kontexten.
Ja.
Vi behöver se hur evangelisterna och apostlarna förstod texten.
Mm.
Och vi ska akta oss för att klippa och klistra för mycket eftersom vi inte själva är apostlar.
Och framförallt ska vi akta oss för att generalisera egna upplevelser. Därför att det kan vara den helige ande som pekar på någonting som var precis avsett för oss. Men det är inte sagt att det avser alla.
Nej, just det. Så, och en sak som du verkligen betonar just när det gäller profetia här är ju det gemensamma kyrkans uppdrag att tillsammans. Mm. Mm. Och du betonar också just erfarenheten, att det är erfarna kristna som man...
Ja.
Så om jag då som enskild på min kammare upplever att Gud talar en profetia i den mån att det här är någonting som gäller mer än mig.
Mm.
Det gäller kanske min församling eller det gäller Sverige eller världen.
Mm. Mm.
Hur skulle du föreslå att man går tillväga rent konkret?
Då skulle jag rent konkret gå tillväga så att jag tar kontakt med några erfarna kristna. Eller till och med personer som jag vet har prövandets gåva. För vi kan notera att den finns också bland nådegåvorna. Att pröva. Och det gäller inte bara att pröva det tungotalet. Utan det gäller också att pröva överhuvudtaget profetiskt tal och anspråksfullt tal. Och så försöker jag, utan att binda mig vid att Gud har uppenbarat detta för mig och ingen må röra det. För det är ibland tendensen idag.
Ja.
Det är, låt oss tillsammans pröva det här och se om det utifrån erfarenhet, utifrån bibelkunskap, utifrån nådegåvor stämmer.
Mm.
Då först skulle jag offentliggöra det. Och då är jag ganska övertygad om att en del av det som offentliggörs idag aldrig skulle bli offentliggjort.
Ja, just det.
Så skulle jag tänka.
Mm.
Och det är väldigt viktigt att man i ett sådant fall har andliga rådgivare och andliga vägledare som inte alltid tänker lika.
Nej, just.
För vi är inte lika. Är inte det också en poäng med att Kristi kropp ser ut som den gör? Om jag har förstått det hela rätt.
Jag tror det.
Ja.
Utmärkt. Då har vi försökt vända och vrida lite grann på profeter och profetbegreppet här. Är det någonting avslutande som du känner att du vill ha sagt som ligger och verkar på ditt hjärta?
Ja, det var någonting som du var inne på alldeles i början. Att folk tycker att det är svårt att läsa profeterna.
Mm.
Och då skulle jag säga att det är ju ännu ett skäl till att verkligen läsa dem. För det enda sättet att komma över svårigheten är att öva sig.
Mm.
Och med god vägledning. Det finns vägledande kommentarer och liknande. Och sen att inte missa att historien är viktig.
Mm. Vilka bra slutord.
Mm.
Då tackar jag så otroligt mycket för stunden här. Och jag hoppas att det har varit vägledande för er som lyssnar. Ja. Ber och hoppas att ni vågar läsa profeterna och ja, självklart jag får väl göra lite reklam så här på slutet också. Ett sätt att få den vägledningen är ju att läsa till exempel via Bibeln idag och vår bibelläsningsplan där ju du är med och skriver ibland.
Mm.
Du brukar få de här gammaltestamentliga texterna, inte så sällan.
Ja, jag har fått det, ja.
Av någon anledning.
Ja.
Just för att få den där hjälpen att fundera kring och se sammanhang och se det hela. Så att, det är en varm rekommendation från oss. Stort tack för att ni har lyssnat. Stort tack för att du tog dig tid.
Tack så bra.
Vi hörs igen, kära lyssnare, om någon vecka då vi går vidare med andra ämnen. Tack så mycket.